Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till nionde delen i predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Johanna Bode kommer tala om den befriande bönen. Så här säger Johanna inför predikan. Petrus vänner är människor som har förstått att bön gör skillnad. De har förstått att bön kan befria och de ropar till Gud för Petrus situation. Men när bönesvaret dyker upp utanför dörren blir det överrumplade. Guds befriande kraft är ofta överraskande och något som spränger gränserna för den världsbild vi dagligen matas med. Bön gör det omöjliga möjligt och Jesu kärlek och kraft blir synlig genom den. Gud, kom och överraska oss igen.
Kanske har du hört berättelsen om predikanten och chauffören på 64-ans buss när de kom till himlen. Har du hört den? De kom till himlen och så fick de gå till himlens bostadsförmedling för att de skulle få någonstans att bo. Och först så gick chauffören fram och hon slog lite papperna där och sen så, ja men du kan komma med här. Och så gick hon och visade honom en stor herrgård. En fantastiskt fin herrgård, nymålad och fint inredd. Och han blev fantastiskt glad såklart, vilket ställe att bo på. Och när predikanten såg det så tyckte han ju också att det var fantastiskt. Så tänkte han, wow, fatta vad jag kommer få om han får ett sånt fint. Och hon slog i papperna igen och sa, ja välkommen, du kan gå med här. Så fick han en liten etta i ett av himlens alla miljonprojekt. Det måste ju finnas många, tänker jag, eftersom vi är många som ska dit. Han stod där häpen. Vad händer nu? Han fick ju den här herrgården och jag får bara en liten etta. Så var det någon som berättade för honom. Ja, men du vet, när du predikade i kyrkan, då somnade alla. Men när chauffören på 64-ans buss körde, då bad alla som tokar. Så jag vill inte bo i en mörk liten etta, så somna inte idag, okej? Okay? Jag hoppas med den här predikan, inte att jag ska samla poäng för himlen, för jag tror inte det funkar så. Men att du inte ska somna, utan att du ska få kraft att be. Att du inte ska behöva åka 64-ans buss för att du ska be. Jag tänkte idag att jag ska ställa tre frågor till dig. Ibland så när vi predikar så ställer vi frågor och så ska predikanten på något sätt besvara de frågorna. Men jag tycker det är bättre att du och vi tillsammans får svara på de frågorna. Och de frågorna som ni ska få svara på idag, det är: vad har du sett av Guds befrielse i ditt och i andras liv? Den andra frågan är: vem behöver din befriande bön idag? Och den tredje frågan är: hur har du det egentligen med din navel? Vi tar och ber för den här stunden. Jesus, tack för att du är våran Herre. Tack för att du är våran Gud. Tack för att vi har fått inleda den här gudstjänsten på det sättet. Att bara upphöja dig och ge våra hjärtan till dig, Jesus. Jag tackar dig för ditt ord, för att du talar till oss genom ditt ord just till oss idag som sitter här och vid tvn eller var man än är just nu. Helige Ande, vi ber om att du ska komma och röra vid våra hjärtan, att du ska uppmuntra oss, att du ska verkligen bara välsigna oss den här stunden så att vi kan få lära oss att älska dig mer och leva ännu mer det liv som du har tänkt och har för oss. I Jesu namn. Och hela Smyna-kyrkan viskade. För dig som inte känner mig så heter jag Johanna Bode. Jag är en av församlingsledarna här i den här församlingen och vanligtvis så jobbar jag också med den bibelskolan som finns i Sminas lokaler. Men just nu så är jag hemma och tar hand om en liten 6 månaders Eliam som finns här nere på min vänstra sida som häromveckan sov sig igenom hela sin barnvälsignelse. Om ni var här då så var det han. Men vi ska idag prata om den här fantastiska texten som Karina läste för oss nyss ifrån Apostlagärningarna 12, när Petrus blir befriad. Det är på många sätt en ganska komisk text. Visst blir man lite full i skratt emellanåt när man läser den här texten, och vi kommer komma tillbaka till det. Men det är också ett väldigt allvarligt sammanhang. En komisk text i ett allvarligt sammanhang. Den beskriver den här tiden i Apostlagärningarna som vi har följt ett par veckor, där kyrkan är väldigt trängd. Kyrkan är förföljd, den är hotad. De lever under stort tryck. Och den här texten, den berättar att, att Jakob, Johannes son, ni kommer ihåg Jakob och Andreas, Zebedaios söner, lärjungarna som blev apostlar. Det är den Jakob som nu ganska nyligen har blivit avrättad. Och han har blivit avrättad av Herodes som är liksom Roms kung i det här området. Men Herodes, han är också av judisk släkt. Och han gillar att judarna gillar honom. Så därför märkte han att när Jakob, när de gillade att han avrättade Jakob, så tänker han, jag kan få lite mer pluspoäng av det judiska folket, så jag tar Petrus till fånga också. Och han har inte bara satt Petrus i fängelse för att han ska sitta ett par år i fängelse, utan han har tagit Petrus till fängelse för att han dagen efter att den här texten utspelar sig också ska bli avrättad. Så det är ett väldigt allvarligt läge de befinner sig i. Men Gud ville inte det. Gud hade något annat i tankarna. Gud griper in. Gud griper in. Han sänder en ängel till Petrus som kommer till Petrus som befriar honom totalt. På ett sånt sätt som Petrus inte ens fattar att det är på riktigt. Gud befriar Petrus från de här bojorna och han tar honom ut ur fängelset. Gud gör det som jag märker när jag läser Bibeln och så jag hoppas att vi ska få se idag, kanske i annat sätt, att befrielse, det är Guds paradgren. Våran Gud, han är helt fantastiskt grym på befrielse. Vi ser det i Gamla testamentet när han befriar Daniel ifrån lejonen, eller från i alla fall deras käftar i lejongruppen. Daniels vänner som hamnar i den där stekheta ugnen, där befriar Gud dem från döden. Han befriar Josef ifrån fängelset. Han räddar hela Israels folk ur Babylon. Men kanske den mest kända berättelsen och den berättelsen som är den mest definierande för det judiska folket, det är när han räddar, när Gud räddar Israels folk ut ur Egypten. Ni vet, judarnas påsk, Mose och hela grejen. Den texten, den är så viktig för judarna att den i 10 Guds bud, ni vet, nu är jag inne, ja, ni vet 10 Guds bud. I den judiska traditionen så är det första budet, det börjar inte med vad du ska eller inte ska göra, utan den börjar med vem Gud är. Att Gud är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. När Gud ska berätta hur människan ska leva, då börjar han att säga vem han är. Han säger, jag är den befriande guden. Det här är vad jag har för er. Det här vill jag för era liv. Det är ganska häftigt att Gud, hans paradgren är befrielse. Och när vi kommer fram till Nya testamentet och Jesus kliver in i matchen, vad är det första, vad är det Jesus säger, hans programförklaring? Jo, i Lukas 4:18-19 så läser vi: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Befrielse, frihet, det är det där som ligger på Guds hjärta. Det är det han är så fantastiskt bra på. Och när Jesus sen går ut i sin tjänst så ser vi hur människor blir befriade på löpande band. Vi har mannen vid Bethesda, han har varit sjuk typ hela sitt liv. Jesus bara, tjup, så är han fri från sin sjukdom. Han möter kvinnan vid Sykars brunn som är utstött, som lever i skam. Jesus upprättar henne, befriar henne. Han möter Zacchaeus som är girig och som tar pengar från folk. Honom befriar han från girigheten och plötsligt så blir han generös. Bartolomaios möter vi, den blinde mannen. Han får sin syn, han blir fri från sin blindhet och får syn tillbaka. Mannen bland gravarna, han blir fri från en hel legion av demoner. Och Nikodemus, den judiska mannen, han blir fri från sin andliga blindhet och sin lagiskhet. Befrielse, befrielse, befrielse. Och så dör Jesus på korset. Och manifesterar den största befrielsen av dem alla i hela världshistorien. Den största befrielsen. Där Gud köper oss fria ifrån synd och från död och från ondska. Där Gud gör det största befrielseundret i hela världen. Han befriade Israel ur Egypten på påsken. Han befriar mänskligheten från synd och död och ondska på den påsk som vi nu firar. Och nu är vi tillbaka i en påskberättelse. Det osyrade brödets högtid. Här står vi inför påsken. Och än en gång så befriar Gud, den här gången Petrus ifrån fängelset. Och den här befrielsen, den slutar inte med Bibeln, eller hur? Uppståndelsekraften, den har kraft att befria. Och den befriar än idag. Och vi ser det här och nu. Jag tänker på den där kvinnan i Etiopien som jag mötte när jag var där, som hade blivit befriad från prostitution och nu fick leva för Gud istället. Kalle, min finske vän, som blev totalt i ett ögonblick befriad från alkohol- och drogmissbruk. Sebastian Staxet, han har varit här flera gånger, hur hans liv har vänts upp och ner, hur han har fått bli fri från allt som har hållit honom bunden. Och John, min vän, som över en natt i en dröm blev befriad från år av depression. Ja, men det är så häftigt, visst blir man lite glad ändå. Och man kan se på sig själv, jag ser på mig själv hur Gud befriade mig från ett liv i tomhet till att han fyllde mig med liv. Gud är fantastisk. Vi ser det i vår församling, hur vårt mannarbete befriar människor från att behöva gå hungriga. Och hur människor i vår församling befrias från ensamhet och får komma in i en gemenskap. Gud, våran Gud, han är befrielsens Gud. Visst får man lite lust att lovsjunga. Och det är också en del av bönen att få lovsjunga. Och så som vi ska börja vår bön i lovsång. Befrielse är Guds paradgren. Så då till min första fråga. Vad har du sett? Vilka berättelser bär du på av Guds befrielse som du har sett i människor runt omkring dig? Eller som du har sett i ditt eget liv? Hur har du sett Gud befria? Vi tar 10 sekunder. Fundera på det. Vilka berättelser betyder någonting för dig? Bär med dig dem. Vi behöver dem. Precis som judarna levde i sin berättelse av att Gud hade befriat dem från Egypten, så behöver vi våra berättelser, också våra personliga berättelser. Våra berättelser som församling, men också våra enskilda berättelser. Det händer någonting med oss när vi tänker på vad Gud har gjort. Men parallellt med den här fantastiska berättelsen om hur Petrus blev befriad, så finns det ett hus. Och den här berättelsen berättar att det är Maria, Johannes mor, som äger det här huset. Det är där de här bedjande människorna är samlade. Och det är Johannes Markus mammas hus, antagligen, tror man. Markus som har skrivit Markus evangeliet. Och det kan också vara så att i det här huset där den övre salen, där den helige ande faller på pingstdagen, det är att det är samma hus. Det är i alla fall den kristna kyrkan vid den här tiden, deras högkvarter kan man säga. Där har mängder av människor samlats för att be. Och de ber ivrigt och idogt för Petrus i fängelset. Och nu kanske det mest komiska i hela den här berättelsen händer. Och jag tänker mig att om inte, Urban, om du inte har gjort någon liksom musikal del av den här texten någon gång, så skulle jag gärna vilja se det. För det var liksom det jag såg framför mig. Tänk er när de sitter några år senare och pratar om vad som hände den där kvällen. När de bara säger, ja, kommer ni ihåg den där kvällen när Petrus blev befriad? Han kom och han stod och bultade på dörren. Och så säger Rode, ja, och jag gick dit och så hörde jag att det var Petrus. Men jag blev så glad så jag glömde ju öppna. Jag bara sprang in till er andra och bara, hallå, hallå. Petrus är utanför dörren. Ja, och jag trodde ju inte på dig. Jag trodde ju inte att det var Petrus. Först så sa vi till dig, Rode, du var ju helt tokig, du är galen. Vad håller du på med? Men Rode, hon säger, ja, men jag sa ju att jag stod ju på mig. Jag bara, jo, men det är klart, det är Petrus, jag lovar, jag hörde honom. Och då är det någon som liksom, aha, det måste vara Petrus ängel som står utanför dörren. Ja, det verkar ju mer logiskt än att det är Petrus. Ja, i vilket fall? Till slut så kommer de på den intelligenta idén att okej, men vi kan ju öppna dörren och se om det är Petrus. Ja. Ja, så någon går och gör det. Kommer ni ihåg så öppnade vi dörren och så kom Petrus in och så säger texten att Petrus vill säga till dem att vara tysta. Så när man skulle vilja varit där, jag hade velat vara där när alla insåg att vänta nu, Petrus är ju här. Det utbröt antagligen en del jubel skulle jag säga. Så Petrus bara, shh, shh, jag är fri, ni vill inte väcka hela Jerusalem. Liksom. Ja. Även en fantastisk berättelse. En rolig mitt i liksom, den förtryckta kyrkans berättelse så händer något fantastiskt. Gud överraskar dem så otroligt med att Petrus blir fri. Och här verkar ju det finnas. Det är svårt att inte se kopplingen mellan att församlingen ber och att Petrus blir fri. Men det får mig också tänka på tro. För ibland i våra sammanhang så är vi så här, du måste tro på att du får bönesvar för att det ska kunna bli möjligt. Och ibland så är det den som man ber för som ska ha tron för att det ska hända någonting. Och ibland så är det den som ber som ska ha tron för att det ska kunna hända någonting. Men de här människorna, de är ju väldigt duktiga på att be, men de verkar inte ens tro på att de ska få bönesvar. För att de tror ju inte ens på bönesvaret när det dyker upp vid dörren. Jag vet inte om du har varit med om det själv. Det har vi säkert en och annan gång. Men det verkar inte som att de har den där tron på bönesvaret. Men det verkar inte spela någon roll för dem. För deras tro visar sig inte i att de pumpar upp någonting och övertygar sig själva om att det ska ske. Utan deras tro blir ganska praktisk. De tror på en stor Gud som har befriat dem. Och då ber de. Och jag tänker, hur mycket tro behövs det inte för att be för någonting som man inte ens tror ska hända? Det är ganska mycket, tror jag. Men det väcker också en fråga i mig, sådär. Vad hade hänt om de inte bad för Petrus? Det får mig att fundera kring Guds vilja och våran bön. Hur hänger det ihop? Behöver Gud att vi ska be? Eller gör han alltid bara vad han vill? I vissa trosinriktningar så tänker man att allt som sker är Guds vilja. Och när jag ser mig runt i världen så känner jag ganska snabbt att det skaver lite. Det kan inte riktigt vara så. Allt som jag tror på en god Gud som vill gott för sin mänsklighet. Samtidigt så ser vi så mycket elände. Det kan inte vara så att allt som sker är Guds vilja. Och ibland så ser jag det som att någonstans så finns det ett stort, eller någonstans, men jag vet inte. Men det är som ett stort moln av Guds vilja, liksom, av allt det där goda som sker i himlen som Gud vill ska finnas på jorden. Och så är det som att när vi ber så är det som att det är så här, då kan det liksom regna, hagla eller snöa ner Guds vilja på vår jord. Våran bön på något samarbetar med Guds vilja så att det som Gud vill ska ske på jorden faktiskt kan ske på jorden. Det verkar som att Gud någonstans har gett ett mandat till människan att låta hans vilja ske på jorden. Vi tror att en dag när Gud tar över totalt, då kommer Gud liksom, allt som Gud vill kommer ske. I himlen, i Guds riket, vad vi än vill kalla det, så kommer Guds vilja ske på alla plan och områden. Men nu lever vi i den här världen där inte alltid Guds vilja sker. Men du och jag som Guds församling kan få vara med och liksom dra ner Guds vilja på jorden genom våra böner. Genom att vi ber. För Gud verkar älska att samarbeta med sin kyrka. På engelska finns det ett uttryck jag gillar. Att Gud likes to partner with his church. Eller partner liksom. Det funkar inte riktigt på lika bra på svenska. Men Gud gillar att på något sätt gå i partnerskap med sin kyrka. Gå tillsammans med sin kyrka. Eller att vi går tillsammans med Gud, kanske ett bättre uttryck. För att hans vilja ska ske. Första Johannesbrevet 5:14 säger, om vi ber om någonting efter hans vilja så hör han oss. Vi kan inte manipulera Gud. Vi kan inte liksom, jag har så mycket tro för det här så Gud måste göra det. Det är inte så det funkar. Men när vi ber efter Guds vilja, då händer någonting. Då blir det någon sån här, jag vet inte, skön åskknall liksom. När plus och minus möts och det händer någonting. Så våra böner gör skillnad när vi ber efter hans vilja. Och därför tycker jag det känns så spännande med en bön många gånger. Att vi kan få inte bara be hux flux, det går bra att be hux flux också. Men när vi får lyssna in Gud, vad är din vilja? Vad vill du Gud? Och så har jag märkt flera gånger att Gud på något sätt lägger någonting på mitt hjärta av att det här vill jag. Och så kan jag få gå in och tillsammans med Gud, eller vi som församling kan få gå in tillsammans med Gud och liksom be ner det från den här Guds vilja-molnet. Ner mitt i våran verklighet, ner i Göteborg, ner i vår kyrka, ner i vår familj, bland våra grannar. Var vi än är så kan vi få se Guds rike växa och Guds vilja ske. Våra böner gör skillnad. Men jag tror att du och jag har också varit med om att vi har bett för saker som vi bara, det här måste ju vara Guds vilja. Och så sker det ändå inte. Och i den här texten så har vi ju mött det redan. Att Gud, eller att Jakob blev avrättad. Petrus blev räddad. Hade de inte bett för Jakob? Var det Guds vilja att Jakob skulle bli avrättad? Ah, det hänger lite frågor i luften här. Känner du dem? Jag känner dem. Och de är inte alltid helt lätta att svara på. Vi vet inte alltid riktigt. Vi kan inte ge enkla svar på de här ganska stora, svåra frågorna. Men det jag ser när jag läser den här texten, det är en församling som inte har en gigantisk tro på det de ber för. En församling som har varit med om tuffa saker, som har fått se Gud svara på deras böner och inte svara på deras böner. Men det hindrar inte dem från att be. För de tror på den befriande guden. Och de tror att deras bön gör skillnad ändå. Gud vill samarbeta med dig. Jag tror att Gud lockar oss till att be för människor, för sammanhang som behöver hans befrielse. Bland dina grannar, i din familj, bland dina arbetskamrater, dina vänner, där du rör dig på olika sätt, så lockar Gud dig att be för dem. För din bön gör skillnad. Vår bön som församling gör skillnad. Vi kan inte alltid förklara det till 100%. Men vi ser att det faktiskt gör en skillnad. Så fråga nummer två till dig idag. Vem behöver din befriande bön? Vem behöver din bön till befrielse? Vem, vad, vilka lägger Gud på ditt hjärta att gå in och be för? Ta 10 sekunder. Fundera på det. Fråga Gud. Visa mig. Vem vill du att jag ska be för? Min sista fråga till dig idag är, hur har du det med din navel? Jag har en lite speciell navel. Så. Risk för too much information, men håll ut. Jag ska inte visa min navel. Därför tog jag med den här kanelbullen istället. Gillar ni kanelbullar? För min navel, den liknar lite en kanelbulle. Någon mer som har en kanelbulle navel? Ingen som vågar erkänna. Ja. Nej, men min navel, den ser lite rolig ut så. Men när man ser den framifrån, då ser den lite så där, ja, men lite kul ut så liksom. Jag tycker inte den ser så jätterolig ut framifrån. Men när man ser den från mitt perspektiv, när jag tittar ner på min navel, då ser det ut som en glad liten gubbe. Och det tycker jag är ganska gött, för ibland så här, när jag inte har någon tröja på mig och så ser jag min navel, då bara oj, det var någon som log mot mig lite så där. Då blir jag lite glad. Så min navel brukar kunna pigga upp mig då och då. Tips om du har en kanelbunden navel. Men tyvärr så blir jag ibland lite navelskådare. Inte bara när det gäller liksom att småflörta med min egen navel. Utan Jag blir navelskådare i mitt liv. Alltså jag fastnar i mina egna tankar, mina egna funderingar, min egen oro och mina egna bekymmer. Och jag tror inte att jag är ensam om det. Jag tror att det är lite av ett mänskligt drag att göra det. Någonting gick sönder i skapelsen och vi blir rätt ganska självcentrerade. Men då finns det hjälp till befrielse. Hjälp till befrielse från den här inåtvända liksom självupptagenheten som vi som människor ofta drabbas av. Och då kommer bönen in som ett fantastiskt verktyg. För jag kan märka att när jag går ibland och i min egen värld då, i mitt navelskåderi, så börjar jag be lite. Och jag kanske börjar att be för allt det där liksom som jag tänker på, som är viktigt för mig och som liksom, ja Gud, det här och det här och det här. Men när jag kommer till Gud med det där på det där sättet, så känns det som att Gud på något sätt, han bara tar tag i min haka lite så här, och allt eftersom så bara lyfter han den upp mer och mer. Och så ber jag med psalm 121 ordet. Varifrån? Jag lyfter min blick mot bergen. Varifrån ska min hjälp? Ska jag få min hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. När jag kommer till Gud, när jag ber till honom, så händer det någonting. Han lyfter upp min haka. Han låter mig få syn på honom. Istället för att jag stirrar ner i min navel, så ser jag en Gud som har skapat himmel och jord. Som har befriat och som har gjort så mycket stort. Och så förstår jag någonstans att just det, jag blir påmind om att just det, mitt liv handlar ju inte om allt det där. Mitt liv handlar ju inte om mig själv. Jag har ju gett mitt liv till Gud. Jag lever ju för honom. Jag är inte honom för att mitt liv ska bli fullkomligt och fulländat. Jag lever för något större. När jag jobbade med bibelskolan första terminen, så var jag lite, ibland, det behöver jag inte säga till någon, men jag var lite halvtaskig på planering ibland. Plötsligt så, oj, jag har inte fixat någon föreläsare till den grejen, eller jag har missat det där. Men då var Gud god mot mig, och ofta så där så löste han bara saker. Jag bara, Gud, nu har jag tabbat mig igen, jag behöver dig. Så bara löste han saker så här. Och så tänkte jag, schysst ändå. Gud verkar gilla mig. Han fixar lite för mig. Så det kändes gött. Tills jag kom på att det var ju inte för mig som Gud fixade. Det var inte så att Gud ville rädda mitt skinn. Det var ju inte det viktiga. Han brydde ju sig om bibelskoleeleverna. Han ville ju att de skulle ha ett bra år. Jag var ju på något sätt bara ett verktyg i den där processen. Ett viktigt verktyg, men ändå bara ett verktyg. Det var ju för deras skull som han löste sakerna. Inte för min, för det handlar inte om mig. Det handlar om att han skulle få göra det som han ville. Att be till Gud lär mig att mitt liv handlar om honom. I Filipperbrevet 4:6-7 så står det: gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. När vi kommer till Gud, så får det, är okej att börja i navelhöjden liksom. Men Gud, han säger att kom alla era önskningar, berätta allt ni vill, allt ni har på ert hjärta, kom till mig med det. Men säger Gud att kom till mig med det, så ska jag fixa det. Han säger kom till mig, låt mig veta allt vad ni vill, så ska jag ge er frid i era hjärtan. Och frid och frihet, frid och befrielse, de ligger rätt nära varandra. När jag känner, jag är aldrig så fri som när jag känner frid i mitt hjärta. Gud vill att vi ska komma till honom så att han kan fylla oss med det som är långt mycket bättre. Och i den här texten så möter vi Petrus. Vi kommer tillbaka till Petrus nu här i slutet. Han ska avrättas dagen efter. Men vad gör han? Han ligger och sover. Jag vet inte, spontant så känner jag, om jag tror att jag skulle bli avrättad imorgon, skulle sova lite sisådär. Men Petrus ligger där bland bojorna och vakter och grejer, och han sover i frid. För han har fått ett löfte från Gud. Han har fått ett löfte från Jesus att han inte ska dö förrän han är gammal. Och uppenbarligen så tyckte inte Petrus att han var gammal nog. Så han vet att Gud kommer lösa det här på ett eller annat sätt. Jag får se hur det blir. Men Gud kommer lösa det. Jag kommer inte dö imorgon. Petrus, han hade lagt sitt liv i Guds händer. Och det hade befriat honom från honom själv. Från sin självupptagenhet, från att bara leva för sig själv. Att leva för något större och veta att Gud, han har mitt liv i sina händer. Det är honom jag tillhör. Därför samlas vi till gudstjänst. Därför träffas vi i kyrkan under veckan och ber tillsammans för att påminna oss om att vi har en Gud vars paradgren är befrielse. Vi samlas för att vi tror att våran bön gör skillnad. Och det gör någonting med oss när vi ber själva. Men fantastiskt är det att be tillsammans också. Har du svårt för att be, mitt hetaste tips är be tillsammans med andra. Så händer någonting också med den personliga bönen. Så de här grejerna vill jag skicka med dig idag. Ta med dig de här tre frågorna. Vad har du sett av Guds befrielse i ditt och andras liv? Vem behöver din befriande bön idag? Och hur har du det med din navel?
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd talar Thomas Sjödin om den vidgade visionen. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.